Kapitel 14. Förändringar. Sidan 199. Det visade sig snart att de systrar som sagt att det fanns nästan lika mycket att lära sig efter att man fått sjalen som före hade rätt. Som antagna hade Moraine och Jean fått lära sig Vita tornets invecklade traditioner. Särskilt de som hade funnits så länge att de hade samma kraft som lagar, och den som bröt mot dem bestraffades. Nu ägnade Rafaela och andra systrar många timmar åt att lära dem den långa raden av traditioner som Blåaja lagt sig till med under 3000 år. Jean kom faktiskt ihåg det mesta av vad Rafaela hade berättat för dem när de vandrade upp till Blåajas avdelning deras första dag som Eichidair. Men Moraine fick arbeta hårt för att komma i kapp. Det skulle ha varit genant att dra på sig botgöring för någonting så befängt som att man burit ett rött plagg i tornet. Röda smycken var tillåtna, eldstenar och rubiner och granater, men på kläder var färgen förbjuden. Det kom sig av en långvarig motsättning mellan blå och röda Aja, så gammal att ingen visste säkert hur eller när den hade börjat. Blå och röda Aja motsatte sig varandra som en principsak, vilket ibland nästan förlamade salen. Själva tanken på fiendskap mellan olika Ajan var ganska chockerande, men det fanns fler exempel. Medan det var flera hundra år sedan det varit några allvarligare meningsskiljaktigheter mellan blå och gröna Aja, förehöll det sig helt annorlunda med de andra ajarna. För närvarande var relationen till de vita lite spänd, av skäl som bara de vita kände till. Med de gula var det något värre, och systrar från båda ajarna anklagade systrar i den andra för att ha blandats i deras förehavanden i Altera 100 år tidigare. En mycket stark tradition förbjöd att man la sig i en annan systers aktiviteter. Den var så stark att det var den enda gången syster inte behövde underkasta sig en annan med större kraft, i varje fall utanför tornet. Och sen fanns det mer invecklade kombinationer. Till exempel stödde bruna Aja de vita mot de blå, men stödde blå Aja mot gula, i varje fall för tillfället. Dessa allianser kunde vara i århundraden eller förändras på ett ögonblick. Det var också nödvändigt att lära sig vilka rivaliteter och motsättningar som fanns mellan andra ajan, i den mån de var kända. Var och en utgjorde en snara där man kunde fastna om man trampade fel eller sa ett oförsiktigt ord. Ljus, det var en sån härva att Jace Damar framstod som rena barnleken. Varje kväll förhörde Jean henne på listorna med traditioner och seder, precis som när de varit noviser och antagna. Och hon förhörde Jean, även om det kändes lite meningslöst. Jean gjorde aldrig några misstag. Sen visade det sig att de fick börja studera kraften igen. Lilaine, Natasia, Anaya och andra systrar turades om att lära dem hur man vävde bandet mellan ACG och väktare och andra vävar som man inte ville anförtro antagna. Däribland några som bara blå Aja kände till. Det sista tyckte Moraine var mycket intressant. Om de blå hade hemliga vävar gällde det säkert även de andra Ajarna. Och om ajarna hade hemliga vävar kunde enskilda systrar också ha det. Hon hade ju faktiskt en själv, den första hon lärt sig, innan hon ens kommit till Tervallon, som hon nogsamt hade dolt för systrarna. De hade vetat att gnistan redan var tänd i henne, men det enda hon hade berättat för dem att hon kunde var att tända ljus och skapa ljusklot så att hon kunde hitta i mörkret. I solpalatset överlevde ingen som inte lärt sig att bevara hemligheter. Hade Jean några hemliga vävar? Det kunde man inte fråga sin närmaste vän. Även om de kunskaper de redan hade om Scheider underlättade inlärningen, fanns det helt enkelt för mycket att lära sig för att det skulle gå att ta till sig på en dag eller en vecka. Moraine klarade det i varje fall inte. Det visade sig för övrigt att systrarnas förmåga att ignorera köld och hetta var ett koncentrationsknep som inte alls var svårt när man väl visste hur man gjorde. Det sa i varje fall Natasha. Sinnet måste vara stilla som en spegelblank kärn hela tiden, sa hon pedantiskt. Precis som när hon höll lektioner för de antagna. De var i hennes svit, där nästan alla platta ytor var fullbelamrade med statyetter, snidade figurer och målade miniatyrer. Lektionerna i kraften hölls alltid i lärarens rum. Du fokuserar på en punkt bakom naveln, i mitten av din kropp, och börjar andas i en jämn takt, men inte som vanligt. Varje inandning måste ta exakt lika lång tid, liksom varje utandning, och mellan dem håller du andan lika länge. Det kommer att gå av sig själv så småningom. Om du andas så och håller dig fokuserad på punkten bakom naveln, blir ditt sinne snart avskilt från yttervärlden, och du känner inte längre värme eller kyla. Du kan gå naken genom en snöstorm eller korsa en öken utan att huttra eller svettas. Natasha smuttade på sitt te och skrattade med en road glimt i de mörka sneda ögonen. Men du skulle fortfarande få problem med förfrysning och solbränna efter ett tag. Det är bara sinnet som är avskilt, inte kroppen. Det var kanske enkelt. Men den första veckan kunde Moraines koncentration ge vika när som helst. När hon satt vid kvällsvarden eller gick längs en korridor. Och hon flämtade till när kylan plötsligt drabbade henne 3 gånger så illa som när hon påbörjat meditationen. När detta skedde utanför hennes egna rum drog hon till sig andra systrars blickar. Hon var rädd att hon börjat få rykte om sig att vara en drömmare. Och att hon ständigt rodnade. Det var nästan outhärdligt. Schwa lärde sig förstås knepet med en gång. Och Moraine såg henne aldrig huttra igen. Ljusfesten kom för att fira att året vände mot ljusare tider. Och i 2 dagar sken lampor och ljus i varenda fönster i Tervallon. Från solnedgång till soluppgång. I tornet gick tjänarna in i rum som stått oanvända i 100-tals år för att tända lampor och se till att de brann ständigt dessa 2 dagar. Det var en glädjerik helg, med processioner där stadsborna bar lyktor genom de nattliga gatorna och höll muntra sammankomster som ofta varade till gryningen även i de fattigaste hemmen. Men likväl fyllde den Moraine med sorg. Rum som inte använts på 100 år. Vita tornet höll på att tömmas, och hon kunde inte se vad som gick att göra åt det. Men om kvinnor som hade burit sjalen i 200 år och mer inte kunde hitta någon lösning, varför skulle då hon kunna det? Många systrar mottog siligt präntade inbjudningskort till olika baler som hölls under helgen, och åtskilliga tackade ja. En ACD kunde tycka om att dansa precis som vilken annan kvinna som helst. Moraine blev också inbjuden av karhainska ädlingar från ett halvdussin olika adelshus och nästan lika många handlare och handlerskor som var tillräckligt förmögna för att frottera sig med adeln. Det enda möjliga skälet till att så många mäktiga karhainier befann sig i staden på samma gång var salens planer för henne. Hon kastade de styva vita korten på elden utan att svara. Det var ett farligt drag i Daystamer, eftersom han inte kunde veta hur det skulle tolkas. Men hon spelade inte husens spel nu. Hon gömde sig. Överraskande nog levererades de första av deras klänningar tidigt den första helgdagen. Antingen var Tamora angelägen om att få sin gratifikation eller så, vilket var mer troligt, tänkte hon att de ville ha plaggen till helgens festligheter. Hon kom själv tillsammans med två av sina medhjälpare för att se om det behövdes några ändringar, men det gjorde det inte. Tamora var mycket skicklig i sitt yrke. Men Moraine hade haft rätt i sina farhågor. Den mörkaste av de sex klänningar hon fick var i en nyans något djupare än himmelsblått, och bara två av dem hade broderier, vilket betydde att nästan alla de återstående skulle ha det. Hon fick gå i ylleklänningarna hon fått av sin Aya ett tag till. Alla hennes ridklänningar skulle i varje fall bli mörka. Inte ens Tamora kunde begära att få göra en ridklänning i allt för ljus färg. Shuans klänningar, varav endast en hade ridkjol, uppvisade all den elegans Tamora var mäktig, vilket innebar att de skulle passa i ett palats, trots att de var i ylle. Men de framhävde bysten och höfterna ganska starkt. Shuan låtsades inte märka det, eller så gjorde hon det faktiskt inte. Hon brydde sig verkligen inte mycket om kläder. En del saker var inte lätta för Jean heller. Varje dag kom hon tillbaka från Chertalias rum med allt stelare uppsyn. Varje dag blev hon allt mer stingslig och lätt irriterad. Men hon vägrade att säga vad det var och fräste till och med åt Moraine när hon framhärdade i att fråga. Det var oroande. Under de sex år som Moraine känt Jean hade hennes vän inte blivit arg på henne fler gånger än hon kunde räkna på ena handens fingrar, och ändå få ett par över. Dagen då Tamora kom med klänningarna kom Jean emellertid för att dricka te hos Moraine före kvällsvarden. Men istället för att ta en kopp slängde hon sig ner i en länstol med snidade löv och la ilsket armarna i kors under brösten. Hennes min var allt annat än stel, och ögonen brann som en blå eld. Den där förbannade huggormsfisken till kvinna kommer att bli min död, morrade hon. På en halv vecka hade allt det hårda arbete som systrarna lagt ner på hennes språkbruk gått upp i rök. Förbannade fiskrens! Hon förväntar sig att jag ska hoppa som en lekande rödfena så fort hon knäpper med fingrarna. Jag hoppade aldrig så snabbt ens när jag var... Hon gav till ett kvävt stön och spärrade upp ögonen när första eden slog till. Blek i synen hostade hon och slog sig för bröstet med knytnäven. Moraine skyndade sig att hälla upp en kopp te, men det tog flera minuter innan Joan kunde dricka någonting. Hennes tankar måste verkligen ha skenat om hon kommit så nära att uttala en lögn. Nå, inte sen jag var antagen i varje fall, muttrade hon när hon kunde prata igen. Från det att jag kommer innanför dörren är det, leta upp det där, Jean, och gör det här, Jean, och är du inte klar än, Jean? Cetalia knäpper med fingrarna och förväntar sig förbanne mig att jag ska hoppa. Det är så det är, sa Moraine förnuftigt. Situationen kunde ha varit mycket värre. Men tydligen hade Jean ändrat sig i den frågan, och Moraine ville inte sätta igång ett gräl. Det kommer inte att vara för evigt, och det är bara en handfull systrar som står så högt över oss. Det är lätt för dig att säga, brummade Jean. Du behöver inte höra på när Chertalia knäpper med sina förbannade fingrar. Det var visserligen sant, men det innebar knappast att hennes egen uppgift var lätt. De nya lektionerna gav inte mycket tid över, men hon hade hoppats att arbetet med att fördela gåvopengarna skulle låta henne leta bland de läger som fortfarande var kvar. Istället tillbringade hon två eller tre timmar varje morgon i ett fönsterlöst rum på tornets åttonde våning. Ett rum som nätt och jämnt rymde ett enkelt skrivbord och två stolar. I rummets fyra hörn stod spegelförsedda golvlampor av osmyckad mässing som gav ett starkt och nödvändigt ljus. Utan dem skulle det ha varit skymningsmörkt i rummet även mitt på dagen. I vanliga fall brukade en av de högre skrivarna sitta där. Men vem det än var så hade hon eller han inte satt någon som helst prägel på rummet. Det enda som fanns på bordet var ett bläckhorn, ett pennfat, ett sandkrus och en liten vit skål med sprit att rengöra pennorna i. Stenväggarna var kala. Det betydligt större yttre rummet var fullt med höga, smala skrivpulpeter som stod i rader tillsammans med höga pallar. Men så snart Moraine kom ställde sig bokhållarna i ett led som sträckte sig från hennes bord i det inre rummet och nästan löpte runt hela deras rum. De kom med listor på kvinnor som hade fått sina gåvopengar och rapporter om arrangemangen för att skicka pengarna till de kvinnor som redan hade gett sig av. Antalet sådana rapporter var oroväckande stort. Det var inte många läger kvar och de sista höll på att smälta bort som frost i solsken. Ingen av bokhållarna använde hennes andra stol. De stod respektfullt medan hon läste igenom varje sida och godkände den med sin namnteckning. Sen bugade de sig eller neg och lämnade plats åt nästa utan ett ord. Det dröjde inte alls länge förrän hon började tro att man kanske faktiskt kunde dö av uttråkning. Hon försökte få dem att arrangera utdelningen snabbare. Med tornets enorma resurser borde det ha gått på en vecka. Det fanns hundratals bokhållare till i tornet. Men bokhållarna arbetade i sin egen takt. Det verkade rent av som om det gick långsammare efter att hon försökt skynda på dem. Hon övervägde att bönfalla Tamra om att få slippa uppgiften. Men varför göra sig den meningslösa mödan? Vad fanns det för bättre sätt att hålla Moraine fjättrad i Tarvalon, tills salens planer slog ut i full blom? Uttråkning och vanmakt. Likväl hade hon sin egen plan. Den gjorde det lite lättare att härda ut. Sakta men säkert växte en övertygelse fram inom henne. Om det värsta inträffade skulle hon fly, oavsett vilken botgöring hon skulle ådra sig på det viset. All botgöring låg i framtiden och skulle så småningom vara över. Soltronen skulle vara en livstidsdom. Dagen efter ljusfesten kallades Ellid till prövning, fast Moraine fick inte höra talas om det förrän senare. Den vackra antagna som ville bli en grön syster kom inte ut ur Tear and Greelen. Det blev inget tillkännagivande. Vita tornet skyltade inte med sina misslyckanden. Och att en kvinna dog under sitt prov var ett stort misslyckande från tornets sida. Ellid bara försvann och hennes tillhörigheter avlägsnades. Det utropades emellertid en sorgedag. Och Moraine hade vita band i håret och knöt en lång, spetskantad bindel som hängde ner till handleden på vardera armen. Hon hade aldrig tyckt om Ellid, men kvinnan förtjänade hennes sorg. Inte alla de systrar som var starka nog att befalla över dem visade någon vilja att göra det. Elida undvek dem. De såg i varje fall inte till henne igen förrän de hörde att hon hade rest tillbaka till Andor. Inte desto mindre var det en lättnad att höra att hon var borta. Hon stod lika högt som de skulle göra en dag och kunde ha förpestat deras tillvaro nästan lika mycket som när de var noviser eller antagna. Kanske mer. De betydelselösa ärenden som noviser och antagna tog som självklara skulle för Aes Sedair nästan ha varit lika illa som botgöring. Kanske mer än bara nästan. Lilaine, som stod lika högt som Elida och dessutom satt i salen, bjöd in dem på te flera gånger. För att minska de första veckornas spänning, sa hon. Jean kom väldigt bra överens med henne, men hennes genomträngande blick gjorde Moraine lite illa till mods. Det kändes alltid som om Lilaine visste mer om en än hon visade, att man inte hade några hemligheter för henne. Å andra sidan kunde Shaw inte förstå att Moraine tyckte om Anaya. Att hon gjorde det berodde inte på att hon helat Moraine första dagen. När jag var varm och öppen och fick henne att känna att allt skulle bli bra till slut. Nästan varje gång Moraine gick från samtal med Anaya var det med lugn i sinnet. Moraine trodde att kvinnan så småningom kunde komma att bli en lika nära vän som Lin, amen inte lika nära som Shaw. Vänskapen med Lin tog vid där den hade slutat, både för henne och Shaw. Och med på köpet fick de Ardine Canford, en fyllig kvinna med blå ögon och kortklippt svart hår som inte var det minsta arrogant, trots att hon kom från Andor. Fast hon var förstås inte särskilt stark med kraften. Det började verkligen gå av sig själv att tänka på det. De återupptog bekantskapen med systrar i andra Ajan som hade varit antagna samtidigt som dem. I vissa fall behövdes det bara ett par ord för att vänskapen skulle blomma upp igen. I andra hade den krympt till kamratlighet. Några hade vant sig för mycket vid klyftan mellan HD och antagen för att kunna sluta den när de också vunnit sjalen. Men det räckte. Vänner lättade på många bördor, till och med sådana som de inte visste om. Trots vännerna flöt dagarna fram lika sakta som en glaciär. Maylin lämnade slutligen tornet, sedan Kareen följd av Aisha, Ludish och Valere i tur och ordning. Moraines lättnad över att sökandet äntligen påbörjats färgades dock av hennes vanmakt över att inte själv få vara med. Shaw började bli intresserad av sitt arbete. Och snart verkade det som om hon mest klagade för formens skull. Hon gick till Chetalias rum tidigare än hon behövde och stannade ofta till andra eller tredje sittningen av kvällsvarden. Moraine hade inga sådana glädjeämnen. Hon drömde fortfarande mardrömmar om barnet i snön, den ansiktslösa och soltronen, även om de inte kom lika ofta, utom den sista. Men när de kom var de precis lika hemska. Hon rensade sina rum på rysch och pysch, vilket bara krävde ett besök hos kuddmakaren och en kort väntan på att dynorna och kuddarna skulle ändras några i taget. Riktigt allspets gjorde hon sig dock inte av med, på grund av Enayas tysta men tydliga besvikelse. Sängen var fortfarande ett hav av vitt skum som fick Shaw att fnittra av förtjusning. Men hon tillbringade mer tid i de andra rummen, så det fick bli sängen. Efter flera försök lyckades hon baka en paj som inte blev svart, men Eldra tog bara en tugga, sen blev hon ljusgrön i synen. Shaw lagade en fiskpaj som den gråhåriga systern sa var riktigt smaklig. Men det dröjde inte en timme förrän hon sprang till avträdet och krävde att bli helad. Ingen anklagade dem för att ha gjort någonting med avsikt, vilket de inte heller hade. Men Anaya och Kyreen tyckte att det var ett utmärkt straff för Eldras snikenhet. På höga Chasselin, bara en vecka efter Ellids prövning, prövades Sharian och gick igenom. Egentligen var Shaan den nyaste blå systern, om så bara med en hårsmån. Men Chetalia vägrade att avstå från hennes tjänster ens några timmar, så det föll på Moraines lott att lägga sjalen över den rödhåriga saldenskans axlar när hon följande dag valde Blå Aja. Och det var Moraine som beledsagade henne till Blå Ajas avdelning för välkomnandet, där Shaw lyckades snå åt sig den sjätte kyssen. Sharian var mycket bra på matlagning och älskade att baka. På höga Chasselin var begrundandets dag i Carhain. Men Moraine kunde inte grunna på sina fel och försyndelser. Hon och Shaw hade fått tillbaka en vän som de trott kanske skulle vara förlorad i ett år till. Shaw föreslog till och med att de skulle låta Sharian vara med i sökandet. Och det tog flera timmar att övertyga henne om motsatsen. Det var inte det att Moraine trodde att Sharian skulle avslöja dem för Tamra. Men hon hade varit en av de värsta sladdertackorna i de antagnas hela avdelning. Hon berättade aldrig någonting som hon lovat att hålla hemligt. Men fick hon veta en så saftig hemlighet skulle hon aldrig klara av att inte komma med antydningar om att hon visste någonting. Vilket Jean borde ha vetat mycket väl. Om andra fick veta att man hade en hemlighet skulle en del göra sitt bästa för att få veta den. Så var det bara. Ibland förstod Jean inte vad ordet försiktighet betydde. Ibland? Nej, aldrig. Några systrar började prata om att tornet börjat blomma upp på nytt, nu när så många fått sjalen på så kort tid, och kanske två eller tre till skulle få den snart. Enligt traditionen var det ingen som pratade om Ellid, men Moraine tänkte på henne. En kvinna hade dött och tre upphöjts till Aesir inom loppet av 2 veckor. Men den enda novis som hade prövats för att bli antagen under samma tid hade inte klarat det utan blivit hemskickad. Inte ett enda nytt namn hade skrivits in i novisliggaren, medan däremot drygt 20 noviser blivit avhysta eftersom de var för svaga för att någonsin nå sjalen. Om det fortsatte så här skulle de där oanvända rummen få stå tomma i flera 100 år till. Tills de var tomma allihop. Jean försökte trösta henne. Men hur skulle hon kunna vara glad när Vita tornets öde var att bli till ett gravmonument? 3 dagar senare önskade Moraine att hon hade gjort bruk av begrundandets dag som hon borde. Hon var inte vidskeplig, men det sades att någon man tyckte om alltid drabbades av olycka om man inte gjorde det. Det var andra frukostsittningen och hon åt sakta sin gröt medan hon tänkte på den uttråkningens tortyr som bokhållarna skulle utsätta henne för idag igen. När Raima Gallfrey skred in i matsalen. Raima var slank och elegant klädd i grönt med gula slitsar och ungefär lika lång som Moraine. Hon var inte en av dem Moraine behövde vika sig för. Men hade en majestätisk hållning som underströks av rubinerna som satt likt en krona i hennes hår och dessutom en högdragen uppsyn som var typisk för gula systrar. Överraskande nog vävde hon nu eld och luft för att få sin röst att höras tydligt i varenda hörn av salarna. Jamra Ospernaya, sigillens väktarinna. Tervallons låga, den ämelintronande, dog i natt i sömnen. Må ljuset skina över hennes själ. Hennes röst var fullständigt behärskad, som om hon hade förkunnat att det skulle regna på eftermiddagen. Hon stannade bara tillräckligt länge för att med en sval blick försäkra sig om att orden gått fram. Sen gick hon. Det började genast surra av samtal runt de andra borden, men Moraine satt som förlamad. Aesir dog i förtid lika ofta som andra människor, och systrar drabbades inte av ålderssvaghet. Döden kom när de var vid synbarligen god hälsa. Men det här var så oväntat att det kändes som om någon slagit henne i huvudet med en slägga. Ljuset skin över Tamras själ, bad hon tyst. Ljuset skin över hennes själ. Det skulle det säkert. Vad skulle nu hända med sökandet efter gossebarnet? Ingenting, förstås. De sökerskor som Tamra valt visste sin uppgift och skulle berätta om den för den nya ämelintronande. Kanske skulle den nya ämelintronande befria Moraine från hennes mödor om hon lyckades träffa kvinnan innan salen hann upplysa henne om sin plan. Hon översköljdes omedelbart av äckel över sig själv och sköt ifrån sig grötskålen. All hennes aptit var borta. En kvinna som hon hade beundrat med hela sin själ var borta, och vad hon tänkte på var hur hon kunde utnyttja det. Hon hade verkligen Dace Jamar i blodet, och kanske hela ätten Damodreds mörker också. Det var nära att hon gick till Marine och bad om botgöring, Men och visföreståndarinnan skulle kanske ha gett henne ett straff som tvingade henne att stanna längre i Tervallon. Den tanken fick henne bara att känna sig ännu skyldigare. Så hon bestämde sin egen botgöring. Bara en av de klänningar hon ägde var ens i närheten av sorgens vita färg. Nämligen den som var så ljus att den nästan var vit med blå ton. Och den satte hon på sig inför Tamras begravningsceremoni. Tamora hade broderat ett fint invecklat nät över bröstet, ryggen och ärmarna på plagget som såg helt oskyldigt ut tills Moraine satte på sig klänningen. Då verkade den lika vulgär som den sömmerskan själv haft på sig. Nej, inte bara verkade, den var det. Hon var nära att gråta efter att ha sett sig i den stora golvspegeln. Shuan blinkade när hon såg Moraine i korridoren utanför deras rum.
Ska du verkligen ha på dig den där, sa hon med halvkvävd röst.
Hon hade knutit långa vita band i håret och ännu längre om armarna. Alla de systrar som gick förbi hade på sig någon liknande variant. Eiseder klädde sig aldrig helt i sorgkläder, utom de vita som alltid kunde gå i vitt, men av en annan anledning. Ibland krävs botgöring, svarade Moraine och lät avsiktligt sjalen glida ner i armvecken. Shuan frågade inte mer. Vissa saker frågade man om, andra inte. Det styrdes av starka traditioner och av vänskap. Alla systrar i tornet hade tagit på sig sina sjalar och samlades i en avskild glänta i en skogig del av tornområdet. Där låg Tamras kropp på en bår, insydd i en enkel vit svepning. Morgonluften var minst sagt kylig, det märkte Moraine, trots att hon inte kände något behov av att huttra. Till och med ekarna som stod runt om var fortfarande kala under den grå himlen. Deras tjocka, förvridna grenar utgjorde en passande inramning till en begravning. Moraines klädsel orsakade åtskilliga höjda ögonbryn, men de andra systrarnas ogillande var en del av hennes botgöring. Andlig tuktan var alltid svårast att stå ut med. Märkligt nog bar alla de vita systrarna glansiga, svarta band. Men det måste ha varit en sed hos deras aja, för det gav inte upphov till några upprörda blickar från de andra. De måste ha sett det förut. Alla som ville fick be en bön eller säga några minnesord, och de flesta gjorde det. Av de röda var det bara företrädarna från salen som sa någonting, och bara några ord, men det tillhörde kanske också sedan. Moraine tvingade sig att gå fram och ställa sig vid båren med sjalen löst hängande, så att hon stod där blottad, väl medveten om att alla tittade på henne. Det var det som var svårast att uthärda. Må ljuset skina över Tamras själ så klart som hon förtjänade, och må hon skyddas i skaparens hand tills hon föds på nytt. Må ljuset ge henne en strålande återfödelse. Jag kan inte komma på någon kvinna jag beundrat så mycket som Tamra. Jag beundrar och ärar henne fortfarande. Det ska jag alltid göra. Tårar sprang fram i hennes ögon, och inte på grund av förutmjukelsen som hög henne lik långa törnen. Hon hade aldrig känt Tamra på riktigt. Noviser och antagna lärde aldrig känna systrarna, än mindre den ärmelintronande. Men goda ljus vad hon skulle sakna henne. Enligt Tamras önskan förtärdes hennes kropp av flöden av eld, och hennes aska spreds över vita tornets marker av systrar i den aja hon hade upphöjts från, den aja som hon hade återvänt till i döden. Moraine var inte ensam om att gråta, men Aesedes lugn kunde inte skydda henne mot allt. Resten av dagen bar hon den skamliga klänningen, och på kvällen brände hon upp den. Hon skulle aldrig ha kunnat se på den igen utan att väcka mörka minnen. Tills det att en ny ärmelintronande blivit upphöjd var det tornets sal som regerade över tornet. Men det fanns mycket strikta lagar som försäkrade att de inte dröjde för länge. Kvällen efter Tamras begravning upphöjdes Sirin Vayu från Grå Aja.
Det var tradition att en ny ärmelintronande visade överseende och benådade all botgöring den dag hon tog emot stålan och staven. Det gjorde inte Sherin, och inom loppet av en halv vecka hade samtliga manliga skrivare och bokhållare i tornet blivit avskedade, med motivationen att de hade kurtiserat noviser eller antagna, eller på grund av opassande blickar, vilket kunde betyda vad som helst. Till och med män som var så gamla att deras barnbarn hade egna barn fick gå, liksom en del som inte alls tyckte om kvinnor på det sättet. Det var emellertid ingen som kommenterade detta. Ingen vågade. Inte någonstans där det kunde komma till Sherins kännedom. Tre systrar förvisades från Tarvalon på ett års tid. Och två gånger var Moraine tvungen att tillsammans med de andra systrarna gå till företrädarnas domplats för att se en ACD bli avklädd, fastspänd vid trekanten och piskad med riset tills hon kött. En väv som bildade en skimrande grå kupol över den stenlagda gården höll inne skriken så att de tycktes hamra mot Moraine och kväva alla tankar. För första gången på en vecka tappade hon koncentrationen och huttrade i kylan. Hon var rädd att dessa skrik skulle genljuda i hennes öron mycket länge, vare sig hon sov eller var vaken. Sherin iakttog och lyssnade under fullständigt lugn. En ny ärmelintronande valde förstås sin egen krönikornas väktarinna och kunde välja en ny novisföreståndarinna om hon ville. Sherin hade gjort båda delarna. Märkligt nog tillhörde Amira, den undersättsiga kvinnan vars långa pärlprydda flätor svängde när hon energiskt arbetade med riset, röda Aya, liksom den nya väktarinnan, Dohara. Varken lag eller tradition krävde att vare sig väktarinnan eller novisföreståndarinnan skulle komma från den ärmelintronandes egen Aya. Men det var vad man förväntade sig. Å andra sidan hade många förvånade viskningar hörts när Sherin hade valt grå Aya istället för röda. Moraine trodde inte att någon av Tamras sökerskor skulle berätta för Sherin om jakten på gossebarnet. Samma dag som den andra pryglingen ägde rum anmälde hon sig i förmaket till den ärmelintronandes ämbetsrum, där Dohara satt rakryggad bakom sitt bord med en handsbred röd ståla runt halsen. Hennes mörka klänning hade så många scharlakansröda slitsar att den lika gärna kunnat vara helt röd. Dohara var från Eradoman, en slank kvinna, och vacker trots att hon var nästan halvannan hand längre än Moraine. Men hon hade ett ogint drag kring de fylliga läpparna, och blicken tycktes ständigt söka efter fel. Moraine påminde sig om att Dohara skulle ha varit tvungen att hoppa när Moraine knäppte med fingrarna om hon inte haft väktarinnestålan. Just som hon öppnade munnen slogs dörren till den ärmelintronandes rum upp med en smäll, och Sherin kom ut med ett papper i handen. Dohara, du måste... Och vad vill du då? Det sista röt hon åt Moraine, som genast neg lika djupt som hon gjort under novistiden, och kysste ormringen på den ärmelintronandes finger innan hon rätade på sig. Ringen var Sherins enda smycke. Hennes sjufärgade ståla var hälften så bred som Doharas röda, och hon var klädd i en mörkgrå sidenklänning av enkelsnitt. Hon var ganska tjock, med ett runt ansikte som tycktes vara som gjort för leenden, men istället präglades av en oförsonlig bisterhet. Moraine behövde knappt höja blicken för att se henne rakt i ögonen. Hårda ögon. Hon kände sig alldeles torr i munnen och kämpade för att inte huttra i kylan som plötsligt kändes värre än själva vinterns hjärta. Men de tankeövningar som hon hastigt gick igenom lyckades inte frambringa det eftersträvade lugnet. Det viskades mycket om den nya Ämelinen, som Moraine hade fått veta åtskilligt om Sherin. Just nu var det framförallt en sak som drabbade Moraine som en kniv i bröstet. Sherins uppfattning om lag och rätt
kunde sammanfattas i att hon var lagen. En lag som inte rymde minsta smula av nåd, liksom hon själv. Moder, jag anhåller om att befrias från mina plikter i samband med utdelandet av penninggåvan. Ljuset var ett tack, var rösten stadig. Bokhållarna utför uppgiften så snabbt de förmår. Men genom att tvinga dem stå på led varje dag och vänta på att en syster ska godkänna det de har gjort, berövar man dem bara arbetstid. Sherin snörpte ihop läpparna som om hon hade bitit i en sur persimon. Jag skulle helt enkelt sätta stopp för de där dumheterna med penninggåvor hit och dit, om det inte varit för att tornet skulle framstå i dåliga dagar. Det är fullständigt befängt slöseri med pengar. Nåväl, bokhållarna kan skicka sina papper till en annan syster för underskrift. En av de bruna kanske. De tycker om sånt här. Moraine kände det som om en sten lyftes från hennes hjärta. Men så tillade Nämelin tronade. Du stannar förstås i Tervallon. Som du vet kommer vi snart att ha användning för dig. Naturligtvis, moder, svarade Moraine, medan hennes hjärta sjönk förbi magen och ner till fotknölarna efter den korta lättnaden. Hon neg djupt igen och kysste den Nämelin tronandes ring. Med en kvinna som Sherin var det bäst att inte ta några risker. När hon kom tillbaka till sina rum satt Joanne och väntade på henne. Hennes vän böjde sig förväntansfullt framåt med en frågande blick. Jag slipper penningutdelningen, men är beordrad att stanna i Tervallon. Som du vet kommer vi snart ha användning för dig. Hon tyckte att hon lyckades härma Sherins röst riktigt bra, även om en bitter ton smögs in. Fiskrens, smuttrade Jean och lutade sig tillbaka igen. Vad tänker du göra nu?
Jag tänker ge mig ut på en ritur. Du vet var jag kommer att vara och i vilken ordning.
Jean flämtade till. Ljuset skydde dig, sa hon efter en liten stund. Att vänta skulle inte tjäna någonting till, så Moraine bytte om till ridklänning. Jean hjälpte till så det gick fortare. Klänningen var i en propert mörkblå färg med silverankor broderade längs ärmarna och runt den höga halslinningen. Alla hennes mörka kläder hade broderier, men hon hade börjat tycka att det kanske inte var så farligt. Hon lät sjalen ligga hopvikt i det höga klädskåpet, tog fram en mantel fodrad med svart räv och stoppade sin borste och kam i en av de små fickorna skräddaren hade sytt på insidan. I den andra fickan la hon sitt lilla syetui. Hon tog sina ridhandskar, gav Jean en kram och skyndade ut. Ett långt farväl kunde ha fått henne att börja gråta, och den risken kunde hon inte ta. En del av systrarna i korridoren sneglade på henne när hon gick förbi, men de flesta verkade upptagna av sina egna angelägenheter. Både Kyrene och Sherian sa dock att det var en kall dag för en ritur. Det var bara Edith som sa mer. Hon stoppade Moraine med en halvt lyftad hand och tittade på henne på ett sätt som påminde alldeles för mycket om Lilaine. Nedbrända gårdar och raserade byar är väl inte precis vad man vill se under en uppfriskande utflykt, är jag rädd, muttrade den vithåriga systern. Sherin har befallt mig att stanna i Tervallon, svarade Moraine med ansiktet ordnat i en outgrundlig ACD-mask. Och jag tror att hon kan uppfatta det som olydnad om jag korsar någon av broarna och är borta i ett par timmar. Edith läppar spändes hastigt, så kort att det kanske bara var som Moraine inbillade sig. Av Moraines svar hade hon utan tvivel förstått att Sherin avslöjat salens planer. Och hon tyckte inte om det. Den ämelintronande kan vara fruktansvärd mot den som går emot hennes önskningar på minsta sätt, Moraine. Moraine log nästan. Ljus. Kvinnan hade gett henne ett tillfälle att säga det rakt ut. Nästan i varje fall. Ett passande ACD-svar. Tur för mig då att jag inte tänker korsa någon bro. Jag har ingen önskan att smaka riset. När hon kom till västra stallet lät hon sadla pilen, men utan sadelväskor.
Det behövde hon inte för en ritur i staden. Oavsett vad hon hade sagt till Edith kunde det hända att företrädaren skickade någon till stallet för att kontrollera det. Det skulle Moraine ha gjort. I bästa fall skulle ingen misstänka någonting förrän till natten. Hennes första anhalt var hos husmor Dormey. Bankiren hade redan gjort i ordning ett antal skänkebrev på olika summor och 4 trimda skinnbörsar med sammanlagt 200 kronor i guld och silver. Mynten skulle hålla Moraine flytande ett bra tag. Skänkebreven var till när mynten tagit slut och till nödsituationer. När hon väl använt ett av dem skulle hon bli tvungen att snabbt lämna platsen. Tornets kunskapare skulle leta efter henne. Och oavsett hur diskreta bankirer var brukade tornet i regel få veta vad de ville veta. Husmor Dormey frågade naturligtvis ingenting. Men när hon såg att Moraine var ensam erbjöd hon henne 4 betjänter som eskort. Moraine tackade ja. Hon var inte rädd för ficktjuvar eftersom det knappast fanns några i Tar Valon och de ändå inte skulle vara svåra att handskas med. Om någon däremot skulle fundera på att råna henne var det bättre om de avskräcktes av en livvakt än att hon behövde jaga bort dem med kraften. Det skulle ha dragit till sig uppmärksamhet. Rika kvinnor red ofta med eskort, till och med i Tar Valon. Männen som gick i fyrkantsformation runt pilen när hon lämnade bankhuset kunde kanske kallas betjänter. Men även om de bara enkla grå rockar var de muskulösa karar som såg ut att kunna hantera svärden som hängde vid deras bälten. De var säkert samma betjänter som hade övermannat mäster Gothanes, eller vad han nu hette egentligen. Eller andra män av samma slag. Banker hade alltid vakter, men kallade de aldrig för det. När hon kom till Tamores butik gav hon 2 av männen pengar och skickade dem för att köpa en resekoffert och leja ett par bärare. Sen bytte hon till en av ridklänningarna som var en lägre Carl Haynes adelsdams insignier. 3 av de 5 klänningarna hade broderier, men sparsamma, och hon klagade inte. Det var hur som helst för sent att låta ta upp stygnen. Tamore frågade lika lite som husmor Dormey. Visserligen fick man foga sig i sin sömmerskas vilja, men hon var trots allt bara sömmerska, och dessutom hade även sömmerskor känsla för diskretion. Annars dröjde det inte länge innan deras rörelser gick omkull. Innan Moraine gick ut stoppade hon sin orumring i bältespungen. Handen kändes underligt naken utan den, och det kliade i fingret efter att åter få sätta på sig guldsmycket. Men i Tar Valon var det allt för många som visste vad den betydde. Nu måste hon gömma sig på riktigt. Med sitt lilla följe fortsatte hon norrut och inhandlade olika saker som snart fyllde kofferten som vilade på bärarnas axelstänger. Det var användbara föremål av det slag hon inte kunde ha tagit med sig från tornet utan att väcka misstankar. Till sist kom de fram till norra hamnen där stadsmuren böjde sig ut i floden och skapade en ring. Den var nästan 1 mil steg tvärs över och bröts endast av hamnmynningen. Längs insidan av ringen löpte kajer med öppna träskjul och vid dem låg flodskepp av alla storlekar förtöjda. Hon växlade några ord med hamnkaptenen, en kraftig kvinna med gråsprängt hår och jagad uppsyn, och blev anvisad tvåmastaren Blåvingen. Blåvingen var inte det största skeppet i hamnen, men skulle segla inom en timme. Snart hade pilen fått remmar under buken, vinschats ombord med hjälp av en stor kran och tjudrats på däck. Bärarna hade fått sin lön, hon hade skickat iväg betjänterna med varsin silvermarker som tack, och hennes koffert var på plats i en liten hytt på kvartsdäck. I den hytten skulle hon tillbringa mer tid än hon egentligen ville, så hon stannade på däck och kliade pilen på mulen medan flodskeppet kastade loss och roddarna med långa åror fick Blåvingen att krypa ut över hamnen som någon jättelik vatteninsekt.
Det var därför hon såg hamnkaptenen peka mot Blåvingen, medan hon pratade med en man som höll sin mörka mantel tätt svept om sig och spejade mot fartyget. Hon omfamnade genast Saidar och allting blev klarare för hennes ögon, skarpare. Det fungerade inte lika bra som en bra kikare, men nu kunde hon urskilja mannens ansikte innanför kåpan. Husmor Domeys beskrivning hade varit mycket exakt. Han var inte direkt fager, men såg ändå bra ut, trots ett ärr i högra ögonvrån. Och han var mycket lång för att vara Carhanier, nästan två steg. Men hur hade han hittat henne här, och varför hade han letat? Hon kunde inte komma på något trevligt svar på någon av frågorna, särskilt inte den sista. Om någon ville sätta stopp för salens plan, någon som ville att ett annat hus än Jamordreds skulle bestiga soltronen, skulle den enklaste lösningen vara att salens pretendent dog. Hon la mannens utseende på minnet och lät kraften rinna ur sig. Ännu ett skäl att vara mycket försiktig verkade det som. Han visste vilket fartyg hon rest med. Och hade förmodligen fått veta varenda hamn där det skulle lägga till under resan härifrån och till gränslanden. Det hade verkat vara bästa stället att börja. Långt från Carhain och lätt att komma till flodvägen. Är Blåvingen en snabb skuta, kapten? Frågade hon. Kaptenen, en bred man med solbränd hy och smala mustascher vaxade i tunna spetsar, slutade ropa ut order och tog på sig vad som skulle föreställa ett respektfullt leende. Han hade inte alls haft någonting emot att ta emot adelsdamens guld för att hon och hennes häst skulle få resa med. Den snabbaste skutan på floden, det kan jag lova i snåd, sa han. Och återgick sen till att kasta åt besättningen. Han hade redan fått hälften av guldet och behövde bara visa tillräckligt mycket respekt för att vara säker på att få resten också. Vilken kapten som helst kunde ha sagt samma sak om sitt skepp. Men när vinden fyllde Blåvingens trekantiga segel slog de verkligen upp som fjärilsvingar och fartyget nästan flög ut genom hamnmynningen. I det ögonblicket bröt Moraine sin lydnad mot den ärmelintronande. Sherin själv skulle säkert anse att hon gjort det i samma stund som hon lämnade tornet. Men att ämna någonting var inte samma sak som att göra det. Den botgöring som kvinnan skulle koka ihop åt Moraine skulle förmodligen innefatta både kroppsarbete, isolering, kroppslig och andlig tuktan. Och dessutom förföljdes hon nästan säkert av en lönnmördare. Hennes knän borde ha darrat av rädsla för Sherin, om inte för mäster Gotharnes. Men när Tervallon och tornet började krympa bakom henne, kände hon bara hur hon uppfylldes av frihet och hopp. Nu kunde de inte sätta henne på soltronen. När salen väl hittade henne skulle någon annan redan vara säkert installerad som Carhains regent. Och hon var på väg för att söka efter gossebarnet. Hon var på väg ut på ett äventyr, lika storslaget som något någon Aes Sedai någonsin företagit sig.